Hej allihopa. Fint att se er. Vi är just nu inne i ett predikotema som vi kallar för odla goda vanor. Förra veckan så predikade Mattias Everborn om den lilla gemenskapen som en god vana. Och han delade inledningsvis en talande bild av att se goda vanor som ett sprinklersystem med rör som har kontakt med vattnet, med den helige ande. Och för två söndagar sedan så inledde jag predikotemat där jag delade en bild om att tänka goda vanor som ett träds rötter. Rötter som då har tydliga funktioner. Det så ger rötter stadga till ett träd. Det förankrar trädet i marken så att det inte faller omkull när det blåser. Och på liknande sätt så tänker jag att goda vanor kan ge stadga och hållbarhet till våra liv och till vår tro. Så att det håller också när det blir stormigt. Det är ett sätt att förankra oss i Gud och hans kärlek. Men det främsta syftet för rötter är att ta upp vatten och näringsämnen ur jorden. Och på liknande sätt så kan goda vanor vara en kanal där vi får hämta näring från Gud. Näring som också naturligt leder till att saker och ting också blommar ut i våra liv, som leder till att vi bär frukt. Och båda de här bilderna, goda vanor som ett form av sprinklersystem eller som ett träds rötter, det pekar ju på att det här med att odla goda vanor, det handlar om att få kontakt med källan som ger oss liv. Goda vanor handlar om att i vardagen, alltså där vi lever våra liv, oavsett hur olika de kan se ut i livets olika säsonger. Att i vardagen hitta regelbundna kontaktpunkter med livets källa. Med den helige ande, med Gud själv. Med källan som på riktigt släcker vår törst. Och idag så ska jag prata om den goda vanan att hämta näring ur Guds ord. För jag tror att Bibeln är en sådan plats där vi kan komma i kontakt med källan med levande vatten. Så låt mig inleda med att säga något om Bibeln som Guds tilltal till oss idag. Vilken syn vi har på Bibeln, det påverkar också hur vi förhåller oss till den. Bibeln som vi har den är uppdelad i två delar. Du har Gamla testamentet och du har Nya testamentet. Som består av 39 respektive 27 böcker. Det är alltså inte en bok vi pratar om, utan det är en samling skrifter som är skrivna av olika författare i varierande historiska sammanhang som sträcker sig över flera tusen år. Detta gör att texterna ser väldigt olika ut beroende på dess syfte och i vilken genre de är skrivna i. En del texter är exempelvis brev som har skrivits till enskilda personer eller församlingar där en kristen ledare ger råd, förmaningar eller undervisning. Första Korintherbrevet är ju ett exempel på det som vi hade predikotema om här i våras. Andra texter är nedskrivna sånger och poesi där människor uttrycker sin bön och sin lovsång till Gud. Exempelvis Saltaren. Vidare så finns det ju texter som är skrivna i mer berättelseform där en författare tolkar och återger historiska händelser med ett visst syfte. Det kan vi se bland annat i Johannes evangeliet där det står i kapitel 20, vers 31 att dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det var därför Johannes skrev sitt evangelium, sin berättelse om Jesus. Och jag säger detta för att jag vill att vi ska notera att Bibeln faktiskt inte är dikterad utav Gud. Utan Bibelns texter är skrivna av människor. Människor som levde i andra tider och andra kulturer än vi gör i Sverige idag. Ändå talar vi inom kyrkan, i alla fall i den tradition som vi är en del av och står i, om Bibeln som Guds ord och som då faktiskt har något att säga oss idag och som även räknas som en auktoritet i våra liv. Hur går det ihop? Ja, låt mig säga något om det. Det första handlar om Guds uppenbarelse. Det enda vi egentligen kan veta om Gud, det är det han själv har valt att uppenbara. Inom teologin så brukar man här tala om Guds allmänna uppenbarelse och Guds särskilda uppenbarelse. Det vill säga att Gud uppenbarar sig allmänt i naturen, till exempel som vittnar om honom. I och genom skapelsen så kan vi ana Gud. I psalm 19 så står det om det här att himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Gud visar sig i naturen, vi kan ana honom i naturen. Men dock är det först i den särskilda uppenbarelsen, och då särskilt i Jesus, som vi kan se och lära känna Gud mer som den han är. Och man brukar säga att i Kristus så har Gud vänt sitt ansikte till oss. Så står det i Johannes evangeliet 1:18. Jag ser att någon försöker hänga med i mina versdrottningar här och slå upp. Men i Johannes 1:18 så står det att ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. I Kristus har Gud vänt sitt ansikte till oss. Och när vi nu talar om den här mer särskilda uppenbarelsen så blir ju Bibeln grundläggande. För det är ju Bibelns texter som man kan säga att det är liksom en skriven uppteckning eller en redogörelse av hur Gud har uppenbarat sig i historien. Och där berättelsen om Jesus är central. Och det här att Gud har valt att uppenbara sig själv i historien genom Jesus, att Gud blev människa. Det lär oss att Gud inte väjer för, utan snarare väljer att uppenbara sig i och genom det mänskliga och svaga. För Gud är det alltså inte problematiskt att hans ord i Bibelns texter faktiskt är skrivna av just människor. Och därmed även kan innehålla något så mänskligt som stavfel. Det är inget problem för Gud. Texterna har alltså en mänsklig sida, då Gud har valt att uppenbara sig genom det mänskliga. Men dock så menar vi att texterna också har en gudomlig sida, där den helige ande har inspirerat tillkomsten av Bibeln. I andra Timoteusbrevet 3, vers 16, så står det att varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Vad menas med detta uttalande, kan man fråga sig. Men jag tänker att det innebär att den helige ande har varit verksam i Bibelns tillkomst. Dels genom att ha inspirerat författarna till att skriva de olika texterna, men också medverkat i deras skrivande. Dessutom har anden varit verksam i samlandet av skrifterna och sanktionerandet eller fastställandet av skrifterna. Vilka skrifter som skulle ingå i Bibeln. Och det här har ju den tidiga kyrkan, den tidiga församlingen, gått igenom en form av process där man har tillsammans med den helige ande fastställt det som vi idag har som våran Bibel. Vilka skrifter som ska ha auktoritet som Guds ord. Och det finns faktiskt exempel på den här processen i själva Bibeln, vilket är lite häftigt. Så jag tänkte att vi skulle titta på det i andra Petrusbrevet i slutet där. Kapitel 3, vers 15. Då skriver Petrus så här. Att vår Herre dröjer ska ni betrakta som en räddning. Det har också vår kära broder Paulus skrivit till er i enlighet med en vishet han fått. Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Där finns somligt som är svårt att förstå, och detta, liksom vad som står i de övriga skrifterna, förvränger okunniga och obefästa människor till sitt eget fördärv. Så Petrus verkar jämställa Paulus texter här med de övriga skrifterna. De anar något av andens verkan i de texterna. Och vidare så fortsätter ju anden att vara verksam idag genom att göra Bibelns texter levande för oss, så att de också blir ett Guds tilltal till oss. I Hebreerbrevet 4:12 så talas det om Guds ord just som levande och verksamt. Den helige ande medverkar i den här processen där texterna blir ett tilltal till oss från Gud som också förändrar och förvandlar idag. Och om man då talar om Bibelns texter som Guds ord och inte bara människors nedskrivna ord, så bör det också få betydelse för hur vi lyssnar och tillåter dess tilltal också få influera och ha auktoritet i våra liv. Att Bibeln har auktoritet kan man också säga att ta sin utgångspunkt ifrån att man har en överlåtelse till Jesus som Herre. Om Jesus är min Herre så bör det få betydelse för hur jag lyssnar till och lyder Guds tilltal genom hans ord i Bibeln. Om man läser evangelierna så kan man se att det berättas också om hur Jesus själv höll skrifterna högt och bekräftade dem som ett ord från Gud, vilket då refererade till vad som vi känner som Gamla testamentet. I Matteus kapitel 5 så står det mycket om det här. Man kan se lite hur Jesus relaterar till lagen och profeterna. Han säger bland annat så här i Matteus 5:17: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Jesus håller skriften högt. Dock så kan vi också notera att Jesus ofta hamnade i diskussioner med de religiösa ledarna om hur skrifterna skulle tolkas och tillämpas. Och man kan också notera att Jesus verkar flytta auktoriteten också till sin egen person genom att hävda att hans ord också vägde tyngre. Återigen i Matteus kapitel 5 så kan man se att Jesus verkar skärpa lagens bud. Som exempel kan vi läsa vers 38 där det står att han säger: ni har hört att det blev sagt, öga för öga, tand för tand. Ett citat från Gamla testamentet. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på höger kinden, så vänd också den andra till honom. Jesus flyttade liksom auktoriteten till sig själv. Jag säger det här. Man kan säga att Jesus visar att en rätt förståelse av Guds ord, det har att göra med en rätt förståelse av honom själv. Där Jesus är uppfyllelsen av de gamla testamentliga löftena. Jesus visar att skrifterna ytterst handlar om honom. Genom att Jesus bekräftade de gamla testamentliga skrifterna som Guds ord och omtolkade dem genom sig själv, så startade Jesus också en process där hans egna ord fick auktoritet. Och Jesu lärjungar i sin tur, de memorerade vad Jesus sa och de traderade det muntligt i enlighet med judisk tradition, och så skrevs de sedan ner. Och på så vis så blev Jesu ord också Guds ord som vi kan ta del av bland annat i evangelierna. Så i centrum för kristens tro så står Jesus, och tron på honom bör i sin tur också föda förtroende för texterna och ge auktoritet till bibelordet. Om Jesus är min Herre bör det alltså få konsekvenser för hur jag läser och förhåller mig till Bibeln. Så med det som inledning, varför ska vi läsa Bibeln? Varför är det viktigt att läsa Bibeln? Men låt mig säga tre saker. Jag tänker att det är viktigt att läsa Bibeln för att ta del av Guds berättelse om skapelsen, världen och människan. Idag så bombarderas vi av många olika berättelser som säger oss vad vi ska tro om världen, om Gud, om oss själva och andra. Samt vad som är meningen med livet. Kanske att hitta kärleken, att konsumera prylar, att utvecklas, göra karriär, vad det nu kan vara. Vi bombarderas av berättelser som säger oss bland annat vad som är meningen med livet. Och Bibeln berättar också om en berättelse som handlar om hur Gud älskar den här världen och griper in i historien för att rädda mänskligheten. Bibeln ger oss liksom grundberättelsen i tillvaron och hjälper oss att bättre förstå oss själva och den värld vi lever i. Det är en livsberättelse som hjälper oss att förstå livets ursprung, mening och mål. Och därför tänker jag att det är viktigt att läsa Bibeln för att omfamna Guds vision och berättelse bland de andra berättelserna som också vill göra anspråk på våra liv. Det är också viktigt att läsa Bibeln, tänker jag, för att lära känna Gud bättre. Bibeln hör som sagt till det här vad man kallar för särskilda uppenbarelsen, där Gud har valt att främst uppenbara sig i Jesus. Det är Jesus som vi kan se och lära känna Gud mer som den han är. Och här blir ju Bibelns berättelser och särskilt evangelierna grundläggande. Vi har en samling skrifter som pekar på Jesus, som berättar om honom. Och Bibelns texter är en konkret plats där vi kan möta honom och lära känna honom mer. Och jag tänker också att det är viktigt att läsa Bibeln för att kunna hålla fast vid vad som är sant. Och särskilt när det stormar. Det pågår en form av kamp i tillvaron. Jag tror att de flesta av oss som är samlade här idag vet att livet är inte alltid en dans på rosor. Och en stor del i den här kampen mellan gott och ont som vi också är indragna i, det handlar om vad som är sant. I Johannes evangeliet 8, vers 44 så säger Jesus så här om djävulen, om den onda makten, att han har varit en mördare från första början. Och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Han ljuger, det är liksom djävulens grej. Och när djävulen till exempel prövar Jesus i öknen, en berättelse vi bland annat kan läsa om i Lukas 4, så försöker han så in tvivel och lögner i Jesus, som har varit ensam och inte ätit på 40 dagar. Då är man ganska sårbar, vill jag bara säga. Jag tror inte vi ska testa det. Men där kommer djävulen och prövar Jesus. Och försöker så in lögner. Om du är Guds son så gör det här. Och så vidare. Och Jesus, han bemöter djävulens prövningar med sanningar från Guds ord. Det är det vapen eller den sköld som Jesus tar till. Han citerar skriften i sitt självförsvar. Och det är ett exempel som jag tror att vi kan följa. Guds ord kan man säga är det vapen vi har fått i kampen. I slutet av Efesierbrevet i kapitel 6 där så uppmanar Paulus församlingen att ta på sig Guds rustning så att de kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Om vi läser i vers 16 i Efesierbrevet kapitel 6 så står det: håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Paulus använder här bilden av en romersk soldats rustning. Och svärdet som han refererar till, det var liksom ett litet kortare svärd. Tänk mer en form av knivaktigt svärd som man då använde i närkampen med fiender. Men som man också kunde använda för att liksom operera på sig själv. Om en soldat träffades av en pil så behövde han ju ta hand om det här såret ganska snabbt så att det inte blev en dödlig infektion som spred sig i kroppen. Och på liknande sätt så försöker djävulen träffa oss med lögner som han vill ska få fäste i våra liv och sprida en form av infektion som får oss att dels tvivla på Guds godhet och kärlek men också vilka vi är och så vidare. Och sanningar i Guds ord, det är som det här svärdet eller kniven som vi har tillgång till, som vi kan ta bort de här pilarna när de träffar oss så att de inte sprider en infektion. Så låt oss putsa svärdet i våra liv och använda det. Så hur kan vi läsa Bibeln? En fråga vi kan ställa oss. Bibeln är ju fantastisk, men det finns även mycket i Bibeln som är svårt att förstå. Det ska man inte sticka under stolen med. Det är till och med bibliskt att säga så, kan jag faktiskt säga. Om ni kommer ihåg den här texten från andra Petrusbrevet, när han pratar om Paulus texter, så säger ju Petrus att det finns somligt som är svårt att förstå i Paulus brev. Så det är inte bara vi som känner så. Och då var ju det ändå i samma kulturella omgivning och tid. Så det finns somligt som kan vara svårt att förstå. Så låt mig skicka med bara tre korta nycklar som kan hjälpa oss i bibelläsning. Och det första jag skulle vilja säga, det är att be Gud att tala till dig. Be den helige ande att göra ordet till ett levande tilltal från Gud som får tala sanning in i ditt liv. Den helige ande som har varit med och inspirerat Bibelns tillkomst är fortfarande verksam och kan göra ordet levande för oss så att det blir ett tilltal in i våra livssituationer idag. Den helige ande är vår hjälpare och vår lärare. Och oberoende av vår liksom kunskap kring Bibeln eller dess värld så kan han lyfta fram texter eller ord från Bibeln som blir Guds ord och tilltal in i våra liv idag. Det är liksom en av den helige andes uppgifter, en av hans grejer. Så be honom att tala. Och i samband med detta, be också att Gud ska göra dig till en lyssnare, till en person som är villig att inte bara höra ordet utan också att agera på Herrens tilltal genom ordet. Syftet med att liksom etablera en vana att läsa Bibeln, skulle jag vilja poängtera, att det handlar inte om att läsa så mycket som möjligt och liksom lära sig så mycket möjligt om Bibelns värld eller kunna citera en hela bibelböcker. Det är liksom inte det som är syftet. Handling att läsa Bibeln är inte egentligen målet i sig, skulle jag säga. Jag skulle istället vilja säga att syftet med att läsa Bibeln, det är hellre att hjälpa dig och mig att lära känna Gud mer. Att läsa Bibeln är inte målet, utan att lära känna Gud i målet. Och Bibeln är en plats där vi kan möta Gud. Jag säger det för att jag vill uppmuntra att när du läser Bibeln, låt det då få bli ett samtal med Gud. Samtala med Gud om det du läser. Är det något som är svårt att förstå, säg det till Gud. Läser du en rad som beskriver hur dan Gud är, säg till honom att jag skulle vilja lära känna dig, det här karaktärsdraget av dig Gud, mer i mitt personliga liv. Låt mig få se det. Låt det få bli ett samtal med Gud när du läser Bibeln. Ett av de bästa liksom handfasta tipset som jag har fått med mig om hur man ska läsa Bibeln, som jag ofta återkommer till, det är från Josef Bergdahl som är en före detta lärare på Örebro Missionsskola, numera ALT. Han sa till oss under en föreläsning att när du känner för att du vill stryka under en vers, jag vet inte om ni gör det i era biblar, men ibland vill man stryka under det som är bra. När du känner att du vill stryka under en vers, stanna då upp och meditera över texten och samtala med Gud om det. För troligtvis så är det så att den helige ande kanske highlightar den här versen, lyfter fram den på ett särskilt sätt, för att det finns något där som Gud vill säga dig. Stressa då inte vidare, kanske bara för att du bestämt dig för att du ska läsa ett helt kapitel varje dag liksom, utan fånga det där liksom och låt det bli ett samtal. Och samma egentligen om du är en sån som har en del bibelverser som flimrar förbi ditt flöde på Instagram eller bibelappen som ploppar upp någonting, en bibelvers. Har du något där som hugger tag lite grann, stanna då upp en liten stund och samtala med Gud om det. Vad vill du säga mig här? Låt bibelläsning förbi ett samtal. Det är mitt första råd om hur vi kan läsa Bibeln. Ett annat råd som ju kanske då krävs lite mer, men som är väldigt spännande, det är att söka också kunskap om texternas historiska sammanhang liksom, och den genre de är skrivna i. Det upptäcker när man läser teologi eller när man får lite nycklar, det kan öppna upp en bibeltext väldigt, väldigt mycket och göra det lite mer förståeligt. Särskilt de här passagen som är svåra att förstå för att de är så långt bort från kanske vår egen kultur. Och det är faktiskt väldigt roligt. Gud har valt att tala och uppenbara sig i historiska sammanhang. Och därför är kunskap liksom om de här sammanhangen och texternas genre och syfte, det är en hjälp för att bättre förstå vad Bibelns texter ville säga till de människor de först riktades till, men också vad det då kan säga till oss idag och in i våran sammanhang. Och jag vill bara tipsa om en sån källa man kan gå till som är ganska enkel och tillgänglig, som jag tycker om. Jag vet inte om ni har talat om The Bible Project. Någon kanske. De finns bland annat på YouTube. Det finns poddar kring det. Men där de lyfter fram lite. De har gjort en del videos man kan titta på. Finns också på svenska en del. Om bibelböcker till exempel. Hur de är uppbyggda och sånt. Är man intresserad så kika lite där. Liksom. Ibland kan det liksom ge någon form av nyckel som gör att man förstår lite mer. Eller fråga någon av oss i församlingen som kanske läser eller har läst teologi, om det är någonting man undrar över. Våga göra det. Inte alltid man har svar, men det går att få tag på lite mer info om vad det historiska sammanhanget. Mitt sista tips som jag också vill lyfta fram, det är att läs gärna Bibeln tillsammans med andra. Tillsammans så tror jag att vi kan förstå mer av Guds ord. Paulus, han beskriver så här till Efesierna i kapitel 3 och 17. Skriver han: stå fast och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det kristna livet är inte något vi är tänkt att göra på egen hand. Tillsammans med andra så kan vi förstå mer. Så kan vi få syn på mer. Vi läser ju alla Bibeln med våra glasögon, med våra erfarenheter och förståelse och kunskap. Så man hittar ofta olika saker i texter. Och när man läser tillsammans så kan man då ibland få syn på något annat som man inte själv såg. Vi kan uppfatta mer av Guds tilltal till oss när vi läser tillsammans. Jag skulle också bara kort vilja konstatera att det här med att man själv har en egen bibel som man kan läsa faktiskt är ett rätt så modernt fenomen. Historiskt har inte alla individer haft tillgång till en egen bibel som man dessutom då kunde läsa. Kanske är det så att bibeln främst är tänkt att läsas tillsammans med andra. Jag säger det här för kanske kan den insikten också vara en hjälp att sänka axlarna lite när den här bordekänslan ibland kryper på, som nästan alltid vill liksom säga till oss att vi aldrig läser Bibeln så mycket som man borde göra. Vi har biblar idag och det är fantastiskt. Det är en otrolig förmån att själv ha tillgång till Bibeln. Och alla trossyskon som på olika sätt har vikt sina liv för att vi kan ha en bibel. Men har man svårt att få till en personlig bibelläsning, satsa då på de vanor där du får ta till dig näring ur Guds ord tillsammans med andra. Det är inte någonting du måste alltid få till själv, men satsa då på de vanorna där du får ta del av Guds ord tillsammans med andra. Där gudstjänsten är ett sådant exempel, i hemgruppen om man samlas kring Guds ord, eller gemensamma andakter med familj eller vänner. Nu går jag in för avslutning. I grunden så är Bibeln en kärleksberättelse, skulle jag säga. Det är en form av kärleksförklaring. Det handlar om en Gud som älskar den här världen och människorna som han har skapat. Det handlar om Guds kärleksprojekt att försona och läka det som är brustet i tillvaron. Både i världen i stort men också i våra personliga liv. Och Bibeln, det är en sån här plats där vi kan hämta näring för våra liv. Där vi kan få möta den Gud som älskar oss, som vill umgås med oss, som vill läka det som gör ont i våra liv. Det är en plats där vi kan få tag på sanningen, som hjälper oss att förbli i honom när livet också stormar och djävulen kastar de här lögnerna som brinnande pilar mot oss. Det är en fantastisk möjlighet och en god vana att etablera, att ta till sig näringen från Guds ord. Vi ber tillsammans. Ja, Gud, jag vill tacka dig för att du är en Gud som älskar oss. Du är en Gud som vill ha kontakt med oss, som vill tala med oss, umgås med oss och ge oss utav ditt liv. Tack för att det är vem du är och vad du vill göra för oss. Tack för ditt ord, Herre. Tack för att du har talat genom historien och att du talar även idag. Tack för den helige ande, den gåvan, han som är våran lärare, vår hjälpare. Jag ber, helige ande, att du mer och mer skulle tala till oss genom ditt ord. Låt det få bli tilltal till oss idag. Hjälp oss att etablera goda vanor som gör att vi kommer i kontakt med livets källa. Du vet att det är svårt och utmanande att få till det här. Men jag ber, helige ande, om din hjälp att etablera goda vanor. Och tack för möjligheten som finns att ta till sig näring och liv från ditt ord, Herre. Vi signar resten av den här gudstjänsten och låt oss få möta dig ännu mer. Amen.